Robin, vet du vad vi ska göra nu?
Vi ska väl prata lite handboll.
Vi ska svarva ihop ett riktigt juicy poddavsnitt.
Aha.
Det var så det stod, såg jag i ett mejl från nattchefen. Alltså ett överlämningsmejl som vi har internt. Det var ju inte vi som skulle göra det då, utan det var Ekeliv som kör NHL-podden. Men det stod där längst ner där som en något kom ihåg då att Ekan skulle svarva ihop ett riktigt juicy poddavsnitt.
Fan, jag är lite besviken. Jag tyckte det hade varit kul om de på redaktionen i Stockholm hade liksom lagt den pressen på dig. Att nu börjar handbolls-VM här, Flink. Nu är det dags att göra ett riktigt juicy poddavsnitt här.
Nej, de ser nog inte att det ligger en handbollsbody i pipeline. Även om det alltid är fredag som vi ska skicka ut dem där. Och för en gångs skull spelar vi ju in fredag. Tidig morgon hemma hos dig. Mitt på eftermiddagen här i Kumamoto i Japan.
Tidigt är det.
Ja.
Men
Så
det är
jag
gött.
sitter. Ja.
Flink, var är du nu då?
I Kumamoto som sagt, VM-staden där hela VM spelas faktiskt, alla matcher. Jag sitter på svenskarnas hotell. Det är dags för den första pressträffen i lite senare här, om 1,5 timme ungefär. Och både vi och laget har, eller vi, alltså jag åkte med bilbyrån då, från Fukuoka. Och det gjorde även laget här i förmiddags. Fukuoka där alla svenska OS-deltagare faktiskt ska ladda till sommaren. På det hotell Hilton, ett enormt hotell. Svårt att hitta i faktiskt, inte uppe bland rummen kanske, det brukar vara rätt så lätt. Men nere på våningen där allting annat låg. Men hur som helst så där kommer de ha det jäkligt bra OS-svenskarna innan de sen åker upp till Tokyo för att tävla. Perfekt. Gick förbi nattklubben Bacon Egg faktiskt. Det var ju lite speciellt. Det såg ut som en nattklubb. Det var inte igång nu. Det var inte natt liksom. Men det andades nattklubb och den hette Bacon och Egg.
Jag sitter här och tittar på läser i kapp lite vad som har hänt under natten och så flödet på Twitter när man precis har vaknat. Jag ser en ståtlig Johan Flink som har en på plats byline på sportbladet.se. Du ser ren ut, fräsch.
Jaha, tack, tack. Det var jag inte precis när den bilden togs igår kväll. För då hade jag ju typ rest i lite över ett dygn här. Men jag ska inte
Nej.
klaga. Fick ett eget fyrasäte på planet mellan
Oh.
Köpenhamn och Tokyo.
Är det en selfie?
Det är en selfie, ja.
Ja, bra. Ser allvarsam ut.
Ja, men man måste ju hålla någon sån här neutral min åtminstone. Man vet ju inte riktigt vad, men det kan ju vara en dopingaffär eller vad som helst man skriver om. Det ska ju passa till allt.
Ja.
Även klackisarna lite.
Ja.
Men här kommer man åt och tog faktiskt bilbyrån inne i arenan då. Ja. Som jag tror stod klar 97 till det senaste var VM här. Då var det herrarna som var här. Sverige tog sig till final men förlorade den. Finns ett har jag sett i Billborgs arkiv ett gäng eller väldigt sköna bilder på Staffan Olsson och Lövgren och Mats Olsson och de gamla där. Det var ju Mats Olssons sista mästerskap. Han är ju här nu i då ju som vanligt med Norge när det gäller dammästerskap.
Ja, alltså om vi ska börja den här podden någonstans så är det väl just i Japan och VM vi ska börja den. Du är ju poddens man på plats så att jag låter dig lite välja var vi ska ta vid någonstans.
Ja, vi kan ju börja med när jag kom. Vi åkte direkt då när vi kom med bil från Fukuoka. Jag och bilbyn åkte vi direkt till VM-arenan. Det visade sig att jag inte hade någon akkreditering. Jag hade inte akkrediterat mig. Men det löste sig. Det var tur det var handboll och inte fotbolls-VM. Då hade det nog tagit betydligt längre tid. Sen har vi väl en lite orolig blir man nog för arenan och den mixade zonen. Därför att alltså det här är ju ingen idrottsarena kan man säga. Alltså den ser ut så på utsidan. Men det är liksom som en stor rund flyghangar kan man säga. Så allting är ju provisoriskt uppbyggt. Alltså vi är så här läktare på ställningar. Och man går så som det brukar vara faktiskt rätt mycket på OS också, där mycket är provisoriskt uppbyggt och det hörs så jäkligt mycket du går där på såna här ställningar och sånt. Varenda steg hörs man går på plåt, ja, stora plåtar kan man säga. Och sen är det då presskonferens och pressrum och allt sånt där, det är bara i partytält. Så det är, och sen vet vi hur de dundrar på med musik när det är handboll, så att och mitt i allt det där så ska man stå i mixad zon också, så att det kanske kan bli lite komplicerat. Det brukar vara svårt med mixade zoner i handboll just för att de dundrar på med så jäkla hög musik. Så det var ju arenan då som sagt, och sen så är vi ju i, och sen så när man kom till hotellet så kom ju en liten motgång där, visar sig att jag har rökrum och jag bönade och bad och sa jag var beredd att betala och allting för att få icke-röka, men det var tvärkört, det var helt fullt. Men jag har sagt till dem att skulle det bli något icke-röka ledigt under den här vistelsen, vi ska ju bo på samma hotell hela tiden, Sverige spelar ju i huvudarenan, ja, alla sina matcher, hur långt de än går, så har jag bett dem att höra av sig. Så att man skulle få. Det var ju en liten motgång i detta Japans Borås, som Bilbyrnes Ludvig Thunman döpte det till när vi rullade in. Fukuoka var, kändes betydligt större, mer internationellt, kosmopolitiskt eller man ska säga, med större, mycket skyskrapor och fint vid vattnet och så här, va. Det här känns lite med japanskt mått mätt en håla, så mycket vi nu har sett, va? Men kanske lite mer genuint japanskt kan man hoppas på.
Taskigt mot Borås.
Ja, ja, visst var det. Jag skyllde upp henne. Du noterade att det var inte jag som hade kommit på det, utan jag refererade. Men det, så ni ändå skulle få en bild av det hela. Blev faktiskt intervjuad i VM-arenan också. De såg ju, var en av få västerlänningar i sig, så det kom fram en tjej då från en tv-kanal och frågade var jag var ifrån. När jag var från Sverige så började hon faktiskt hoppa jämfota och klappa händerna. Men jag vet jag inte just, men hon var glad då att det var väl något nytt land som hon inte hade pratat med någon ifrån. Så att vi intervjuade av hela, det krävdes 4 personer. Det verkar finnas resurser fortfarande i japansk media. Det var hon då som höll i mikrofonen, så var det en ljudtekniker, det var en kameraman och sen så fick ju en i organisationsstaben rycka in som tolk också. Så hon som ställde frågan hade ingen aning om vad jag svarade. Hon bara, ja, liksom så.
Det är annat än de här mobilfilmerna som vi tvingas köra med nu för tiden, om man ska göra webbtid.
Ja, precis, som jag kommer att göra nog här. Ja, någon liten kortare snutt i på pressträffen med spelarna. Men det var väl bara lite på platskänsla så vi ändå skulle få den.
Får jag bara fråga en sak angående detta. Är det någon som har hoppat jämfört och klappat händerna någon gång när de har sett det innan? Har du fått den reaktionen på din blotta närvaro?
Nej, aldrig. Så man, ja, nej. Det var, ja, det var kul. Det var det riktigt faktiskt. Man blev ju glad. Man ställde ju upp. Det var inte så att man sa, nej, jag ger inga intervjuer.
Pressträff idag, ja. Det har ju pratats mycket om det här VM som ett sådant mellanmästerskap. Med alla som har försvunnit och de som är där har väl inte, flera av dem har inte spelat handboll på ett tag. Är det liksom bilden från eller på plats i Japan också?
Ja, men det är väl lite så. Alltså, vad ska man säga? Ska man dela in det här i utropstecken respektive frågetecken så kan vi ta utropstecknet direkt på svensk del. Det är ju såklart lottningen. Det är ju som de från Norge och Danmark och de som är på den här andra sidan säger att Sverige har en drömlottning. Eller rätt sagt då att lagen på den här sidan. Ska vi snacka lite startfält och så, va? Så spelar Sverige i grupp D och man har ju Ryssland då såklart som är ju en, de vann ju OS och de förlorar ju finalen senast i EM då mot Frankrike i Frankrike. Är ju den stora favoriten på så att säga, denna halvan av startfältet. Och sen har man ju också Japan som man nog kan höja ett litet varningens finger för faktiskt, som har ju, satsar ju stenhårt dels på detta, och sen har de ju sitt OS också där de såklart är direkt kvalificerade som arrangör. Vi ska inte glömma att vi igen för 2 år sedan slog Japan, Montenegro, gick vidare till åttondelsfinal och tror jag förlorade mot Nederländerna efter förlängning. Så nära var de att gå till kvartsfinal. Sen dess har de ju då fått 2 år till och mycket har ju fler dagar då tillsammans med den några andra, möjligtvis vet jag att då Kina och Korea och de här har, men och de har ju en dansk förbundskapten som har ju legat jättemycket i Danmark, som har pratat med dem, flera av de svenska spelarna, så har de ju mött de här, det här japanska landslaget, och därför att de har legat så mycket i Danmark så de har matchat mot danska klubblag faktiskt.
Mm.
Och sen är det då Kina, Argentina, Kongo som är ju, det är ju blåbär i sammanhanget, alla tre. Så att Sverige ska ju gå vidare med, får vi väl hoppas om minst med 2 poäng, och de ska väl tas mot Japan om de inte kan överraska i sista gruppspelsmatchen mot Ryssland. Och sen så går man ju då mot Rumänien, Ungern, Montenegro och kanske Spanien, eller rätt sagt 3 av dem då. Och då kan vi ju då notera att på den här halvan finns ju då inte Frankrike som väl är den stora guldfavoriten. Här finns inte Norge, här finns inte Nederländerna som i princip har prenumererat på semifinalplats de senaste åren. Danmark, Tyskland, Brasilien är också på den andra sidan. Så att det kan man väl kalla en drömlottning. Tittar vi också lite på de Sverige hamnar då i mellanrundan. Det är ju inte, de har ju gått tillbaka nu här, så det är mellanrunda och inte åttondelsfinal och kvartsfinal och sånt som det var i senaste VM när Sverige faktiskt gick till semifinal och bronsmatch. Så är det ju ändå att Rumänien har ju den här dopningsskandalen, har ju tappat några riktiga nyckelspelare där, även om Niago är tillbaka. Men det är ju lite som så här, Guldén, Blomstrand är också tillbaka efter skada eller operation då på Blomstrand. Niago korsbandsskadades ju väl i EM senast tror jag. Hon kom ju tillbaka. Hon är väl längre, hon har ju kommit längre i sin återkomst än vad Guldén har spelat lite mer. Va? Men Ungern är ju liksom, det är ju faktiskt rent klubblagsmässigt en stormakt i damhandbollen. Men har ju haft svårt att få till det de senaste mästerskapen eller på rätt många år nu. Och så har vi Montenegro, det är kul med Per Johansson. Förlorade ju som Sverige mot EM senaste. Och så Spanien där. Så att det är ju faktiskt lag som även detta Sverige, nya Sverige, såklart absolut kan slå om man kommer upp i kanske riktigt bra nivå. Men de kan ju också förlora mot alla de här lagen, och frågan är om det krävs ju nog 2 segrar kanske i mellanrundan eller 3 poäng i varje fall för att ta sig till en semifinal. Och det är ju frågan om man kan komma upp i den nivån i så många matcher. För vi vet ju också att de kan ju på lägsta nivån tyvärr är ganska, det är ganska ojämnt det svenska damlandslaget.
Men det är rätt kul att de har nu, om det är lite frågetecken så truppen, det är rätt kul att de har fått den, alltså att det känns som att det kommer leva ändå. Ja. Alltså det hade varit skillnad om de hade fått lite otur och så hade de gått in i mellanrundan med 0 poäng och det hade liksom varit godnatt tidigt, men det känns ju ändå som att man kommer att ha möjligheter rätt långt in, alltså de 2 sista matcherna i alla fall fortfarande, att man kan vara med då. Det är ju rätt kul.
Ja, men det är ju så sett, så det är ganska verkligen ut på förhand innan vi har sett dem spela, innan vi har sett de andra lagen och så. Men på förhand känns det ju som fiasko, jättefiasko om man inte tar sig vidare såklart från första gruppspelet. Det kan ju få inte hända. Går man vidare med 2 poäng och kanske sen tar några matcher för att spela en match från 5:e eller 7:e plats, så är det ju klart godkänt. Och skulle man ta sig till semifinal så är det ju en succé. Så att det är ganska lätt att sortera in det någonstans resultatmässigt. Sen ska vi ju se hur man presterar också. Och hur det verkligen ser ut och hur man vinner och förlorar matcherna så att säga. Så att, innan vi... Vi sätter ju betyg efteråt, det är väl kanske lämpligt.
Det är väl bättre, tror jag.
Ja, jag tror också det. Det var utropstecknet kanske. Tittar vi på frågetecknen så går det inte att komma ifrån att halva truppen, 8 spelare, saknas sedan det här laget, från det här laget som gick till semifinal i VM för 2 år sedan. Och till det då, vi vet ju ungefär vilka som är borta. Men det är alltid från lagkapten Sabina Jakobsen till ja, Jenny Alm, Louis Sand, Daniela Gustin skadad. Alltså några av de här ska ju komma tillbaka. Bunsen gravid och så va. Men det är också några som har lagt av. Både med handboll eller i ja, landslaget och så. Och till det då av de som är här så ska vi ju komma ihåg att Guldén letar ju efter formen, vet ju inte var hon står. Och vi vet hur viktig hon är. Hanna Blomstrand jobbar ju också för att komma i form efter sin operation. Hon är ju klart före längre fram än Guldén. Vi har Hagman som har gjort 17 mål på 13 matcher i danska ligan. Det är inte mycket för att vara en Ova Hagman och en målmaskin. Även om hon säger att känslan är mycket bättre än för ett år sedan när hon verkligen var i frysboxen i Bukarest. Men hon har inte så mycket speltid i Danmark och har där går hon ju nästan bara höger nej. Hon spelar inte försvar så hon får inte med sig kontringarna och sådär. Men och Hagman är ju ändå en notorisk målskytt i landslaget. Så att det finns ju lite sådana frågetecken och försvaret. Det kommer ju bli ett annat försvar utan Jakobsen som lite långsammare men som liksom styr och ställer och jobbar på ett annat sätt än vad förmodligen då blir det väl Blom och Lagerqvist. Och då ska det kommer bli ett annat mer aggressivt försvar. Men å andra sidan kan man få ett annat tryck i kontringen eftersom det inte, behöver inte bli ett byteanfallsförsvar som var det naturliga med Jakobsen. Så att det ska till ett litet nytt försvarsspel. Får vi se hur långt de har kommit. Och Signell har ju flaggat för att de kommer att använda. Och det måste de eftersom det är liksom till vissa delar ett nytt lag och spelare som ska komma i form. Att de använder de här framförallt två första matcherna mot Kongo Kinshasa och Kina. I början på VM då. Som lite inkörningstid också. Det kommer inte utkristallisera sig någon första uppställning från senare under VM, kanske till Japan-matchen eller om inte annat så till Rysslands-matchen.
När är första matchen nu, Flink? Det kanske vi ska nämna.
Ja, den är ju på lördag och den börjar 12:30 er tid. Det är på kvällen här då. Sverige spelar ju sista matchen liksom i programmet. Det är ju tre matcher i hallen varje matchdag. Alltså. Så Sverige spelar den sista.
Det är rätt kul. Du var inne lite och nämnde det där nya försvarsspel och så. När jag spelar i mitt försvar. Det är rätt kul generellt att det är, när det är lite frågetecken på truppen och så. Men det är ju ett nytt Sverige. Det, jag såg att du också hade tyckt det. Det är lite kul med nya spelare generellt. Är det inte det? Alltså roligt för dig också och ja. Det händer något.
Ja, men jag tycker det, för jag får nog lov att erkänna och det kanske ligger på mig sådär va, men att det har ju varit väldigt mycket samma lag i många år, samma stomme som kanske skiftat en, två spelare sådär, Gustin har kommit in och lite så va, men annars känns det som det har varit ja, exakt samma spelare och jag vet inte, jag har kört fast lite med dem tycker jag nästan, rent i så här med ja, det, liksom man ja, som sagt, jag ska inte lasta dem egentligen. Men det har inte sprakat om de här spelarna, tycker jag. De senaste åren.
Och då har man ändå upplevt, eller det har känts som att att det har sprakat, men de har inte gjort det.
Tycker jag då. Nu pratar jag ju liksom i mixazoner och i pressträffar. Det är kanske de som är, det är kanske mitt fel. Det är kanske jag som ställer fel frågor eller dåliga frågor eller att de har tröttnat på mig eller så va. Men jag tycker det är kittlande med lite nya ansikten. Faktiskt.
Mm. Vem tror du blir nyckelspelaren? När det liksom inte bara var som Guldén och så är vi såklart en nyckelspelare. Men vem tror du liksom kommer att vara den som presterar bäst? Vem är viktigast?
Ja, det går inte att komma från. Eftersom hon är målvakt och Filippa Idén och för första gången är första målvakt. Hon är ju faktiskt uttalad första målvakt och det har de inte haft tidigare. För då har de haft målvaktspar, Bunsen, Idén och vägrat utse någon första mål. Och det har det inte varit heller har det ju visat sig. De har ju verkligen skiftat. Så det är ju plus att även om, nu har Idén visat bra klass här i höst och så, va, så har det ändå känts som att det svenska målvaktsparet är ju okej, men inte världsklass. Till skillnad kanske på här sidan har vi varit bortskämda med världsklass par i princip i alla år nästan. Men därför så det krävs ju fullträff därifrån. Så att idén är nog den enskilt viktigaste spelaren, framförallt nu när hon är själv. Sen tycker jag det ska bli, sen kommer Jamina Roberts tror jag också få en stor roll. Sitter här och tittar rakt fram mot den officiella VM-affischen får man väl säga här på spelhotellet, och det är det faktiskt, det är ju 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olika spelare från 10 olika länder, och det är Roberts som är längst fram för det svenska laget. Sen tycker jag ju att Melissa Petrén av de nya är väl den som vi kan hoppas få ett genombrott. Lite som då alltså, som ska avlasta eller ta över efter Isabelle Guldén, och det känns ju riktigt bra med att det faktiskt finns en potentiell arvtagerska till Guldén, utan att liksom lägga för höga förväntningar och räkna med att hon ska bli en av världens absolut bästa spelare i många år, så det faktiskt inte känns som, det har varit en lucka där, ett tomrum där bakom som vi inte har sett någon, och det har inte behövts heller som Guldén har visserligen ibland kommit lite skadad till mästerskap, men ändå kunnat dra det stora lasset. Karin Strömberg är ju den som har varit backup i flera år, men har inte heller känt som att det är hon som kommer att ta över, att hon kommer att komma upp i närheten av Guldéns nivå. Hon har inte det i sig. Men Petrén känns riktigt spännande och ska också ha varit imponerat den här veckan i Fukuoka på uppladdningen. Och sen så har vi också, förlåt, en nyckelspel om vi nu pratar om sådana, så är det ju Lindblom och Anna Lagerqvist. Lindblom är kanske Sveriges bästa spelare den här säsongen. Det brukar alltid vara Guldén, men det kan ju inte vara eftersom hon har varit gravid och knappt spelat någonting. Så skulle jag ju säga att Lindblom är kanske Sveriges bästa spelare. Hon har varit dominerande i den danska ligan och har ju till exempel den spelare som utsätts till i omgångens lag flest gånger av alla. Och så har vi Lagerqvist då, så de två tillsammans kommer att skifta framåt och kommer förmodligen att bilda mittblock bakåt. Sveriges starkaste lagdel skulle jag säga, klart starkaste lagdel, linjepositionen. Det är nästan världsklass på det.
Mikaela Messing tänkte jag på, kommer inte hon jag vet inte om hon räknas det som hon har fått ett genombrott redan eller? Annars känns det som att hon, ja. Den spelartypen är liksom, där är hon nästan själv nu och så det känns som att hon, det kommer att explodera där. Jag tror stenhårt på Messing på det här mästerskapet.
Absolut. För Roberts är ingen 60-minuterspelare. Och bakom henne är ju nu bara Messing. Thorleifsdotter petades ju igår. Och det var ju inte helt, det var ju väldigt, väldigt väntat att det var hon som skulle bli reserv på platsen. Så absolut, Messing kommer ju få. Jag tycker att hon har fått ett riktigt genombrott. Hon var med i EM senast, men hade ju ingen större roll där. Hon kommer få en större roll nu.
Absolut. För det har alltid varit så många spelare där på den positionen, så man har liksom inte fått något grepp om vem som är. Det har varit olika spelare hela tiden som har, men nu är det liksom två tydliga som kommer att ta som hela tiden. Det känns som att de kommer få mer, mycket mer speltid än vad de normalt sett får på ett mästerskap.
Ja, men det har ju Signell, och det kanske har varit en liten brist hos honom att han har inte riktigt pekat ut någon vänsternia där under flera mästerskap. Det var ju Jenny Alm, och Jenny Alm fick ju den, alltså, i varje fall såg det ut så ett par mästerskap. Mycket förtroende i början. Hon förvaltade ju inte det heller, va? Och så fick Westberg och Roberts kliva fram istället. Roberts är ju inte en joker längre. Det var hon väl i 6-7 år, men den etiketten tog vi ju bort här för ett par år sedan. Och så har det varit Westberg då också som har gjort några riktigt bra mästerskap. Så att det känns som lite tydligare nu på vänsternivå, det håller jag med. Nu joggade Daniel Ek, eller nu gjorde det inte alls, utan Jan Ekman, hans fassa, joggade förbi här för att hinna in i en välfylld hiss med svenska spelare. Så Guldén kommer med en liten barnvagn också, så att tillsammans här nu igen med Lias, graven.
Kommer det bli många bebisvinklar nu under VM?
Det hoppas jag inte. Vi körde ju en där då att de skulle med till VM. Det får väl, nej det ska inte säga att det får räcka, för rätt vad det är så har man skrivit ett par stycken. Men...
ja, men den rätt kan jag tycka.
Ja, men den, ja, den där berättade puffen de gjorde var ju riktigt rolig, de gjorde upp i Stockholm.
Kul med lite nya ansikten.
Ja. Leia som då låg och nu tappar jag, var det Wilton? Nej, nu tappar jag namnet på Lindblom. Ja, ja. Men det är ändå lite speciellt att förbundet betalar för ja, två rum extra då, där de bor med pappa respektive mormor och morfar. Då. Mm. Så tyckte jag ändå var värt att göra den bebisvinkeln.
Mer fint?
Nej, jag kan väl berätta här nu. Det kommer vi ju ha... det kommer, den artikeln kommer att vara ute när det här publiceras, så att den ska ut när som helst. Sabina Jakobsen kommer till VM. Mm. Smaka på den. Som gästexpert i TV-expert.
Ja, ja.
Hon kommer till den näst sista gruppmatchen mot Argentina. Man får ju lov att säga att det måste finnas resurser. Alltså i, det vet vi ju i TV-branschen och Viasat. De har ju trots allt Frändesjö, Alm och Hanna Fogelström som experter. De har Helgen som bisittare då. Mm. Och när de nu fick möjlighet då med Jakobsen så flyger de alltså hit henne och jag vet inte riktigt, hon kommer på onsdag vet jag, och om hon sen stannar så länge Sverige är kvar det vet jag inte, men hon ska analysera motståndarna så att det är inte bara det liksom att hon ja, finns på plats hemma i Sverige eller att man ringer upp henne och så, utan de tar hit henne för att vara en av fyra experter och analysera motståndarna.
Kommer de köra med hela gänget där, alltså med Alm och Fogelström och ja. Frändesjö? Mm.
Jag tror, det vet jag inte, men att det är som tidigare, att Frändesjö kör hela mästerskapet, Alm och Fogelström är väl inte här samtidigt utan har delat ihop det. Och är väl kvar så länge Sverige är kvar i varje fall. Alltså en av dem. Jag vet inte vem som börjar av dem faktiskt.
Vem är programledare, studiovägledare?
Susanne Sjögren.
Ja,
Så det.
Mm. Ja, de har rätt bra. Jag vet inte om du har sett den här trailern de har gjort, vad jag satt. Rätt så kul faktiskt. Har du sett den?
Nej, det har jag inte sett. Nej.
Snygg. Anspelar lite på det här tecknade. Vad heter nu det här tecknade? Japanska. Anime eller manga? Jag är lite osäker på vad som är vad när det gäller den japanska tecknade filmen. Men de anspelar lite på det med handbollen. Rätt snyggt är det vi har satt.
Mm. Det lovar ju gott. Ska vi bara så här spontant på uppstuds lova en podd nästa vecka också? Är det inte läge för det?
Det är väl i sin ordning.
Styrmefaul. Så heter Sveriges nya handbollsmagasin. 120 mastiga sidor med reportage som går på djupet. Från landslagsstjärnorna i de största arenorna till division 4-hjältarna i de slitna gympahallarna. Läs även krönikor som sticker ut och personporträtt med våra största profiler. Teckna din prenumeration på styrmefaul.se så går 10% av kostnaden till valfri svensk handbollsklubb.
Vi närmar oss mina hemtrakter och stannar lite på i Slovenien där med Vujovic. Ni har skrivit lite om hans, jag har ju sagt länge att det är dags att mygga av honom. Men nu verkar det närma sig på riktigt. Han har fått kicken från landslaget. Berätta vad ni har skrivit om.
Ja, men det var ju så att det var ju en gammal slovensk landslagsspelare som faktiskt hade Vujovic i något mästerskap där, om det var EM 2016. Tror jag. Heter han Schweiz eller sånt. Jag vågar inte uttala hans namn. Det är mycket Z och så i namnet. Men han är väl proffs i Danmark nu. Han la ut på Twitter en video med Vujovic timeout för Zagreb då. Klubblaget han är tillbaka i nu och kör sin andra session. De mötte i Seja League, mötte de Brest tror jag. Nej, jo, Vitryssarna där. Mm. Där säger han ju till en stor skrik och till en spelare att han bara ska dö så han slipper se honom. Dö bara dö. Ja, han la ju ut ändå den här Schweiz. Och skrev ju då hur, och han kallar ni en legendar och sådär va. Ja, han gick ju hårt åt och reagerade starkt och det har ju många gjort och tydligen också Sloveniens handbollsförbund som nu kickar honom. Väl officiellt inte av denna anledningen utan för att de vill in lite ny energi, men det är ju lite märkligt om de kommer på det med en och en halv månad till EM. Där Sverige faktiskt har Slovenien i gruppen.
Mm.
Så där är vi med det.
Jag är så trött på att höra de här eller läsa de här citaten. Nej, men det är de som då inte försvarar det men förklarar det här sånt här med att det är en annan mentalitet på Balkan. Jag spår på det.
Ja, på tal om Vujovic, när jag hade skrivit den här artikeln om hans utbrott i timeouten där, så fick jag ett mejl från Anders Björk, en handbollskille och tidigare tränare som tidigare mejlat mig och bland annat nämnt att han har varit med länge i gamet så att säga, har lite gamla anekdoter. Så när han nu läste den här så kom man tänka på en story om Vujovic. Och det var när han var tränare i Dalhem. Så fick han fråga om han var värd för det spanska landslaget under World Cup i Malmö 1984. Det är ju då Vujovic har slagit igenom och ja, de kommande åren är han ju bäst i världen. Och då hamnar vi ett tillfälle, skriver han, i samma buss som det jugoslaviska landslaget på väg till Baltiska hallen för träning. Vujovic rökte i bussen, fimpade i sätet så att det blev hål i klädseln som följd. Dessutom spottade han i bussen ett flertal gånger. Han spottade ut mellan sina framtänder, skriver Anders. Det gjorde han även i matcher, på planen och i ansiktet på motståndare. Men där ville han att jag skulle få det verifierat av någon svensk gammal landslagsspelare. Så han bad mig kolla med Helgen, men jag har faktiskt inte blivit färdig till att kolla detta med Helgen under de här dagarna. Det är ju, först reste jag och sen så reste ju Helgen. Han är på väg hit nu, tror jag. Och innan dess så blev jag inte riktigt färdig till det. Så att, vi låter det vara osagt huruvida han spottade på planen. Men sitter han och spottar i bussen och så men då fick vi lite Vujovic. Man kan säga att skimret runt honom falnar lite grann just nu.
Ja, men det är Balkan-mentalitet. Där får man. Det är bara så de är. De fimpar i bussen och spottas
lite. Ja, precis. Allt accepteras. Ja. Men ska vi fortsätta hem till dina ännu närmare trakter?
Mm. Har du något att säga om Zlatan, att han köper Hammarby?
Nej, det har jag inte. Mer än att ändå bara påminna mig en gång att det känns lite bittert att missa Rosenbergs avsked. Hemmaavsked igår. Där han verkar ju ha, det verkar ju bli det perfekta slut på alla sätt. Men han avgjorde den här matchen i 96 minuter var det väl. Sen, inte minst, har han löst allting med klass, med tacktalet och presskonferensen då där han kom in och på något vis sågade Zlatan, och samtidigt så bad han folk liksom tagga ner lite, ta väck det här med liksom den här rasistiska delen som faktiskt har följt av kritiken mot Zlatan och så vidare. Så att, det känns lite grann, jag har ju ändå varit med på och bevakat alla Rosenbergs stora matcher i MFF sedan han kom tillbaka 2014. Så det ska ha varit något visst. Men det var ju kul för min kollega Micke Wagner som löste det ypperligt, och det påminner mig lite grann om, jag twittrade faktiskt det här i natt svensk tid just när jag kom att tänka på det. Det är väl den grejen, den påminner om att jag också missade EM-finalen 2002 i Globen för att jag blev skickad på världscupslalom i år istället. Jag skulle ju, det var väl, tror jag, Stefan Ahlfeldt och Anna Andersson som skötte bevakning. Men jag vet att jag hade en akkreditering till finalhelg. Jag hade ju bara varit på Aftonbladet i en och en halv månad då. Och att jag skulle i varje fall vara extra inkallad på finalen. Men det blev istället Robert Laul som fick ta över den akkrediteringen och göra finalen. Och sen, ja, det är ju lite klassiskt, kommer aldrig att glömma det. Vi har skrattat åt det några gånger att han sen fick uppdraget på morgonen att ta sig till hotellet och knacka på och träffa Staffan, som var ju en av de absolut största hjältarna i finalen. Så de gjorde ett knäck där de hade med sig, eller om det var Staffan som hade den här EM-tallriken. Och alltså första, ja, pokalen så att säga, som är ju en tallrik. Och så det blir ju bilder alltihop där han ligger i sängen, han och frun, och de liksom växer av Robert Laul. Så, så skjutsade faktiskt Laul, eller i varje fall, nej, det, han tog ju körkort senare, så var väl fotografen, men han, Laul och fotografen skjutsade sen hem Staffan och hans fru till barnen då, som han knappt hade träffat på en vecka, som var hemma hos svärföräldrarna. Det var bilder där hela familjen ses och sånt där. Det är sådana grejer som inte görs idag, likadant de här bilderna i Bilbojens arkiv från härifrån Japan 97 också, om man tittar på dem. Jag pratade med presschefen Daniel Wand om dem lite grann igår kväll, just att dels så går ju inte de med på det idag. Vi kanske inte heller har riktigt samma den typen av vinklar heller, eller ambitioner från media, men det var ju också lättare då, var det en bild i tidningen, i papperstidningen. Idag liksom, så de bilderna försvinner ju aldrig. Nu gör de inte, ligger de i Bilbojens arkiv och jag kan ta fram dem och publicera dem igen på Twitter och så vidare, men det är ju en annan spridning idag. Bilder får ett annat genomslag än vad det fick då. Så det är kanske därför man heller inte ställer upp, för man vet inte riktigt var bilderna tar vägen.
Plus att det är inte så unikt heller längre när det är som de spelare och lag, de tar så mycket bilder själva liksom.
Ja, precis. Och vill styra det själva ju, bilden av dem så att säga. Här, förr var de ju liksom, ja, det var ju faktiskt media på ett annat sätt som bestämde hur
ja, men kom inte media bakom kulisserna och tog lite coola bilder inifrån omklädningsrum eller hotellrum, så fick man aldrig se dem. Nu ser man ju dem ändå på Instagram och Twitter med kanske liksom. Så att läsarna får ju den bilden ändå.
Ja, precis. Så det var det väl det. Nu blev vi fan ny då. Kristianstad. Det finns ju alltid en anledning att prata om IFK Kristianstad i den här podden, men det finns väl en ännu större anledning kanske nu, för det händer mycket där.
Det händer mycket, mycket här, ja. Ska vi börja med, jag kanske ska nämna, för det blir ju förra podden, sen dagen efter eller två dagar efter, så gjorde vi det, publicerade vi en grej där att det var spelarna, att det har funnits eller finns missnöje där med tränaren Jimmy Vanis. Det pratade vi aldrig om senast eftersom det inte var publicerat då, men det kan väl vara värt att nämna. Och det blir ju, i alla fall här i Kristianstad, blir det ju en snackis, kan man säga.
Såklart.
Men sen, du vet ju, det blir ju konstigt när vi sitter på så mycket information och liksom, när man då har kollat allting och så man vet, ja, vi vet att det är så, det stämmer. Då kan ju inte vi sitta liksom och, varför ska vi veta en massa saker som vi inte skriver om? Det blir konstigt.
Nej. Ja.
Och ja, jag vet inte, sportchefen där, Jesper, han, jag vet inte om han har bedrivit någon slags utredning för att ta reda på vem det är som har sagt någonting. Men det är liksom, det har han ingenting för. För att det, jag tror aldrig jag har skrivit någonting och varit haft så mycket på fötterna.
Nej. Ja, men det låter ju bra.
Jag vill bara ha det sagt.
Ja. Naja, jag tror ju på dig. Men jag förstår, när man skriver något och så blir man ansatt och att det är överdrivet och hit och dit, så och visst, man har ju ibland skrivit grejer som, ja, sådär, man bara fan övertolkar det eller sådär, va, men den här, det är precis som du säger, det kan vara rätt skönt att få säga det också. Att,
ja, men exakt som du säger där, ibland har man skrivit vissa saker, antingen i en krönika eller nyhetsgrejer, sen någon dag efter så fan, kan jag stå för den här verkligen? Liksom, skrev jag någonting här i stridens hetta eller som inte var riktigt bra? Men här känner jag ändå, jag har läst igenom de här texterna många gånger efteråt. Och ja, det kan jag verkligen stå för. Men silly season, det är ju framförallt där det har hänt mycket sen senast. Med Emil Hansson hade ju slutat förra gången. Fred Öfors har de ju tagit in. Fredrik Pettersen har de tagit in. Mark Kaneias har lämnat. Det är väl de tre framförallt då som är klara sen sist. Det är ju Fredrik Pettersen. Ja, vi skrev ju det vi hade där ute innan de presenterade, så vi avslöjade ju den. Men man såg ju inte den, man hade inte den i pipen för ett par veckor sedan direkt.
Nej, du, jag ska säga, jag fick faktiskt ett, och det är inte som, alltså det låter så här i efterhand, men jag fick ett tips. Nej. Men på eftermiddag så fick jag från en, och så jag till och med jag missade, ja det var så här Twitter direktmeddelande och det har jag ingen notiser på så jag missar dem där ibland. Det ska jag givetvis fixa notiser på. Men det gick nog inte så lång tid, men det var så där, det är som någon som jag aldrig har haft någon kontakt med tidigare. Och det här var, alltså det är en anonym Twitterkonto också så sett va, så, så liksom inget namn som skrev det här med Peter Sent Kristianstad, tror du på det? Och jag bara, alltså jag kände bara så här, har är det någon som, ja men du vet ibland får man känslan faktiskt att någon hör av sig lite för jäklas för bara att man ska, då ska man liksom, alltså i min roll så ska man börja undersöka det och så visar det sig inte vara någonting alls eller du vet sådär, eller någon som ska kolla. Ibland får jag den känslan bara, jaha, skriver, alltså så vi kollar om vi verkligen kollar upp tips eller om man bara skriver det utifrån ett anonymt tips. Och det kan jag ju då säga att det gör man ju inte. Man vill ju ha, man vill ha mer på fötterna ju. Mm. Men så jag liksom bara lite sådär svarade bara nej, eller typ så här, nej det tror jag inte. Eller så att den hade fått den bakfoten och jag hade annat, jag jobbade inte och jag liksom, det var sånt långskott faktiskt. Att man, eftersom jag inte visste vem källan var. Att liksom börja rota i det. Och jag hade inte hört någonting om det heller innan dess. Det fanns inget rykte heller, inte hos mig i varje fall. Så därför nej, blev jag lite... sen kom det väl nästa dag då. Så att det var, ja, man kan säga det var miss, men det var inte heller så. Att man, den kom så... Det, där snackar vi i bomb, får man ju lov att, ändå lov att säga, just med Peter Sien som flyttat hem. Liksom, eller flyttat hem, han har bott i Ystad hela tiden, sen flyttat till Sverige, men hem till IFK Ystad och hela den biten. Och så helt plötsligt växloppen då till IFK Kristianstad och värvad som mittnia också.
Ja, det är liksom mittnia när ja, han, alla pratar om det här i OS 2012 och så, men det är ju liksom det är snart 8 år sedan som han liksom gjorde ja. Något slags avtryck på 9 meter.
Så vet han gjorde det bra, men det var ju nödlösning i några matcher bara ju.
Ja. Ja, jag vet inte, jag skrev någonstans där, det, liksom, det känns som att visst värvar de honom som en avlastare som ska bidra med andra saker i truppen än bara spelmässigt så hade det väl varit fine och så, jag hade ju trott att de skulle ta in honom nu direkt, därför kändes det logiskt när jag hörde det först att ja, Kaneas försvinner ju och de har inte så mycket spelare som de en gång har haft där på. Och Karnes och Emil Hansson har försvunnit ju. Så då kändes det rätt logiskt ett tag där att, ja, alltså att om man tar in honom resten av säsongen där som en avlastare. Men sen när det kom liksom 2-årskontrakt, han kommer inte från nästa säsong. Då fick man helt plötsligt bilden av att han är den spelare som Kristianstad ska bygga sin 9-meters uppställning på. Och då blir man lite mer tveksam. Men visst, man får ju, det är lite för tidigt att döma dagen. Man får ju se vad de tänker sig i övrigt på. Det är ju många, mycket som hänger i luften där med utgående kontrakt på Henningsson och Ola får också Tate och på högerna i. Så att det,
ja, och Freiman kommer väl inte att...
Och Freiman kommer inte vara kvar nu, nästa säsong. Jag tror väl ändå att han stannar i alla fall säsongen ut. Annars är det ju rätt ovanligt att man ser liksom 2 spelare som lämnar så här mitt i. Inte ens halva säsongen är spelare.
Men de vill ju ha Peter Sen. Vill ju, eller sen när de liksom kontraktet var klart va? Då nästa säsong så har de ju velat få honom direkt.
De ville ha honom direkt, ja. Men det blev, som jag fattade så blev det blankt nej från både Seifert och ledningen där i IFK Ystad. Han var ju lite sugen, men Peter Sen lät som när han pratade med honom. Mm. Och dra direkt.
Men jag tror verkligen IFK Ystad där. Okej, det skulle vara lite mer pengar in och de har inte, de har sämst ekonomi i serien, men det annars, varför skulle de bjuda på det så att säga? Det är ju ändå en konkurrent där. IFK Ystad slåss om kanske en finalplats, så är det ju ändå en, det är ju en konkurrent, de är väl ändå 5-6 i serien.
Ja, och så mycket pengar tror jag inte att det skulle röra sig om, så att det liksom räddade upp deras ekonomi på något sätt.
Nej. Det skulle inte göra.
Fränd Öfors som var med sig var liten, alltså det är oväntat att han, i och med att han är så förknippad med Alingsås, att han, när han kommer hem till Sverige igen, att han går till Kristianstad och inte Alingsås. Alltså Alingsås är ju fortfarande ett topplag och de leder väl inte serien, det är väl tillfälligt kanske, men just att han pratar dem och de var ju rätt, Christer Mortensen var ju rätt besviken där uppe i Alingsås att han inte, att inte de fick chansen att bjuda hem Frenna.
Samtidigt tycker jag just med Frenna Öfors att det är ju den typen, alltså de, nu gör de det Kristianstad när de är sämre än på många år, även om nu spelet har börjat se bättre ut, men rent placeringsmässigt, resultatmässigt. Annars är det ju den typen av värvningar, dels har de ju gjort det lite, Helge Freiman var ju lite grann en sån också, sen blev det inte så lyckat. Men det är ju den typen av värvningar man har trott att Kristianstad skulle kunna göra, lite som MFF i fotbollssvenskan. Och för den delen är det flera svenska klubbar som tar hem spelare. Det gör ju Norrköping, AIK, Hammarby och så vidare också. Men just att ändå ha de musklerna och ha den attraktionskraften. Att den typen av spelare mitt i karriären som borde ha några år till utomlands väljer att komma till Kristianstad och få spela Champions League och sådär. Men allt det där är ju osäkrare nu med Kristianstad. Champions League till nästa år till exempel.
Mm. Nej, verkligen. Det känns som att det är en, om de har haft lite strul eller problem med att värva rätt spelare, så Fendöfors känns det som att han är någon slags garanti för att det kommer bli bra. Liksom.
Ja.
Han är liksom i rätt ålder och han har alla de egenskaperna. Kan spela på 9 meter om det skulle vara, så försvarsspelare. Ja, det känns som en trygg värvning.
Mm. Ja, det är det. Mycket bra.
Behöver Jesper Larsson. Jag läste, han skrev just det här med kontraktsituationen är ju, det har ju liksom, hela hösten har ju i princip handlat om det. Att det är så många spelare som riskerar att försvinna. De har ju sånt här IFK Play har de ju, de kommer ut med, det är typ ett matchprogram som skickas ut tillsammans med Kristianstadbladet inför varje hemmamatch i handbollsligan. Där har de ju en egen kanal kan man säga. Där hade Jesper skrivit en krönika där. Där han tyckte det var ett så intressant skrivet. Jag citerar honom här då. Det har skrivits en hel del om just detta och jag kan bara säga att det ofta är media som drar igång någon sorts hysteri kring det. Absolut, är det så att vi vill vara klara med truppbyggande tidigt, men det kan inte vara meningen att det är media som styr när vi skriver kontrakt med spelarna. Var inte det lite oväntat skrivet?
Jo, det var det. Det var det. Det var väl inte så... Nej, det var nog inte så bra.
Som att han inte skulle skriva kontrakt med spelarna om inte vi hade börjat ställa frågor till dem. Jag fattar inte.
Ja, nej.
Jag tyckte det var anmärkningsvärt. Alltså de har, och det är väl tur då för dem att vi har börjat ringa, för att det, liksom, det brinner lite i knutarna om man vill förlänga med nyckelspelare som Olof Gudmundsson och Tater på höger. Alltså det är många spelare som nu väntar de väl in, vill väl sagt vänta in sin EM-prestation där och liksom, det känns som att de mer aktivt letar andra bättre alternativ än vad de har gjort tidigare. Mm. Och det tyder på. Så du får väl säga varsågod åt Jesper för att vi är på honom så att han, så att Kristianstad får tummarna loss och börjar förhandla med spelarna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Oh.
Sen senast, vi måste nämna det ändå, att Carlén blir presenterad som ny tränare Ystad IF. Lite udda får man säga att det är den nuvarande assisterande tränaren som ska ta över efter den nuvarande huvudtränaren nästa säsong. Det är en situation som de måste i alla fall ha pratat om och funderat på hur det här ska gå resten av säsongen. Jag menar, Hallbäcks roll liksom förminskas ju hela tiden.
Mm. Jo, det är en situation att hantera onekligen.
Oskar Karlén kommer väl att bli den inofficiella huvudtränaren redan nu, känns det som.
Nej, det är helt rätt. Det gäller att de snackar ihop sig, annars så kan du ju, alltså jag menar, tänk att tränarna emellan så att det inte blir, ja, och det ska de väl alltid göra, men alltså om det skulle vara liksom lite olika åsikter, ja, då lyssnar ju snarare spelarna mer på Oskar Karlén i så fall, i det här läget ju, och framöver.
Annars tyckte du var rätt så, handbollskanalen hade ju några dagar där de, de avslöjade först Ystad IFs önskelista där med nya tränare med där Nikola Jakobsen fanns, där Sten Tönnesen fanns, där Staffan Olsson fanns. Och sen någon dag senare så avslöjade de faktiskt att Karlén skulle vara nya huvudtränare. Och då liksom tog de nästan heder och ära av sitt eget avslöjande några dagar tidigare när de skrev att ja, Nikola Jakobsen, det var ju såklart en utopi att de skulle ta honom. Varför skrev de då? Ja. Varför avslöjade de då att han var ett aktuellt?
Det jag hört i den där frågan sen, alltså så, det hörde jag faktiskt för någon par veckor sedan, det är att Sten Tönnesen ska ha fått någon form av fråga i varje fall på just det IF. Sen så ska inte jag slå fast det här att han var första valet och så, men det, för flera veckor sedan så ska han ha fått en, någon form av intressefråga. Det är jag, den informationen är jag ganska säker på. Sen hur de jobbade, liksom, om de slängde ut lite krokar och så, det vet jag inte, och det vet väl bara Mackan Lindgren och de i klubbledningen där. Men man skulle kunna tolka det som att ändå Tönnesen var ett namn högt på listan och att han tackade nej.
Tror du att Nikola Jakobsen fick frågan?
Nej, det har jag väldigt svårt att se.
Det hade varit om jag hade varit sportchef i Ystad eller någon annan svensk klubb, så det är klart jag hade gärna velat ställa frågan till Jakobsen, men jag hade samtidigt skämts lite eller haft lite ångest inför att ställa frågan.
Ja.
Alltså man vet att han kommer kanske inte vilja komma till oss, men vi vill ändå ställa frågan fall i fall. Hur lägger man fram det till Nikolaj? Skulle du kunna tänka dig att komma till Sverige och träna ett lag här? Vi har inte vunnit på rätt många år och vi spelar inte i Europa och så, men
Nej, man vill inte ha det där liksom skrattet till svar bara. Nej. Eller för han, precis, varför skulle han tjänar, ja, han tjänar en tiondel av han tjänade i Tyskland kanske. Och borde väl ha rätt många alternativ också om han skulle vilja bli klubblagstränare igen.
Ja. Man vill inte man lägger upp ribban så högt, man vill liksom inte bli, man vill inte bli dissad, så man vill ställa frågan på ett sätt som om man får ett nej till svar så ska man kunna säga, ja men vi skojar bara.
Ja. Det är som att lägga upp höjdhoppsribban och sen inte ens försöka hoppa.
Ja, nej, ni trodde väl inte på allvar att jag skulle hoppa på den här höjden. Herregud. Det är inte så. Vi har hållit på länge nu, Flink. Vi ska ju också säga att vill man åka till EM sen när det drar igång på hemmaplan, alltså herrarnas handbolls-EM, så kan man ta sig till arenorna med fördel genom att gå in på kagansbuss.se och klicka sig vidare där. Så finns det mig veterligen lite platser kvar till antingen om man vill åka till Stockholm eller om man vill åka till Malmö och titta på den svenska mellanrundan, eller då förhoppningsvis Sverige spelar semifinal eller final uppe på Tele2 Arena. Jag har fått min akkreditering godkänd, Flink, till både Göteborg, Malmö och Stockholm.
Härligt. Får vi se om du kommer att vara på plats?
Det hoppas jag.
Ja.
Det blir nog kul.
Du har lagt ribban högt.
Ja. Nej, jag skulle inte. Jag trodde väl inte allvar att jag skulle åka till Stockholm och titta på handboll. Nej,
precis. Nej.
Det vankas pressträff nu, Flink. Du ska få förbereda några vassa frågor eller fram med mobilen och filma och så här. Lycka till på det här.
Ja, Jan Ekman dansade förbi här nästan. Nej, men han såg honom nu uppklädd i kostym, skulle jag vilja säga. Kavaj hade han i alla fall. Vi får se vad som bankas. Det är ju livvakten ju. Han viker ju, nu kan jag ju säga från Signells sida här, men Signell sitter väl säkert uppe på rummet, gissar jag, så att han kunde ta sig vissa friheter, Jan Ekman.
Jag försöker upp sig säga att det känns inte som en kostymman, Jan Ekman, men när du säger det, vaktar. Jag ser en sån här FBI-agent från Men in Black framför mig med kostym.
Ja, öronsnäcka.
Svart slips och öronsnäcka.
Ja, precis. Sen var faktiskt nu när vi satt här också Natalie Hagman och Jemina Roberts framme här, frågade någonting, men jag var pekade menande och mimade podd. Det var, de letade efter någonting, så jag kunde inte hjälpa dem. Eller så att ja, det händer lite här bakom kulisserna. Jag vill bara ge en bild av det.
Det är härligt. Ja, vi ser fram emot detta. VM börjar i, när ni hör på detta då, om jag lyssnar på fredagen, så börjar det lördag vid lunch då. Härligt.
Ja.
Hela lördagen planerar då med handboll och fotboll. Perfekt. Tack för idag, Flink.
Tack så mycket, Robin.
Vi hörs igen.
Vi hörs. Det gör vi. Tack för att ni lyssnade. Hej.